Statsminister Per Albin Hansson inledde på anmodan av Radiotjänst en serie föredrag om svenska märkesmän. Han höll föredrag den 7 februari 1936 och det handlade om hans personliga minnen av Hjalmar Branting. Talet återges här efter en av Torbjörn Norman bevarad unik bandkopia.
Socialdemokratin som organiserad rörelse räknar i Sverige sin historia från 1881. Redan under de närmaste åren efter rörelsens uppkomst framträdde Hjalmar Branting såsom en av dess ledande män. Hans inflytande växte snabbt och när han 1925 gick över livets gräns hade han under mer än 3 årtionden varit den av alla erkände ledaren. Han var det socialdemokratiska partiets första representant i riksdagen och bildade de 3 första socialdemokratiska regeringarna i vårt land. Han övade ett större inflytande på den politiska utvecklingen och sociala omgestaltningen i landet än någon av sina samtida. Särskilt efter världskriget spelade han en betydande roll, även internationellt. Hans bortgång kändes som en stor förlust, icke blott för vår nation, utan även för Europa och världen. Hans gärning fortfar att verka, och ännu ett årtionde efter hans död hämtar ständigt vägledning ur den store svenskens och kosmopolitens tankar och föredöme. Under denna tid har vi också haft tillfälle att vinna översikt över gärningen och gestalten. Minnesbilden har blivit mera samlad och de särskilda episoderna får sin naturliga plats såsom belysande glimtar. Mina personliga minnen av Hjalmar Branting hänföra sig till en tid då han redan hunnit med halvdelen av sin offentliga gärning, mätt i tid, kanske också ur vissa synpunkter mätt i betydelse. Han hade redan då hunnit giva den socialdemokratiska rörelsen dess fasthet och målmedvetenhet. Det första personliga sammanträffandet ägde antagligen rum i samband med den extra partikongress som sammanträdde 1907 i Stockholm för att dryfta frågan om en ny politisk storstrejk såsom påtryckning i rösträttsfrågan. Jag hade sedan förmånen att under mer än halvtannat årtionde arbeta under Brantings ledning i partistyrelsen, på Socialdemokratens redaktion, i riksdag och regeringar. Jag fick på närmaste håll följa hans arbete i med- och motgång, i lugn tid och stormtid, vid möten och demonstrationer, på konferenser och kongresser i in- och utlandet, och jag fick njuta hans personliga umgänge. Det har sagts att vördnaden växer med avståndet. Hjalmar Branting var en av dem som man aktar och älskar allt mera ju närmare man kommer dem, ju mer man lär känna dem och ju mera man får veta om dem. I alla avseenden en rese imponerade Branting starkt, men han skapade icke tomrum kring sig. Mitt i allt sitt pressande arbete och sina många omsorger var han tillgänglig, meddelsam, en villig lyssnare. Under de buskiga ögonbrynen lyste de goda ögonen. Han vägledde och uppmuntrade, hade tid och hjärta för andra små personliga förhållanden. Till mina reliker hör ett brev från Branting i Genève vid min pojkes död. Det är en rikt växlande film som rullas upp när jag går igenom minnena. Jag upplever på nytt min svenska stolthet över att vid de internationella kongresserna se Branting resa sig högt bland all världens store. Demonstrationer, möten, riksdagsplena, partikonklaver och statsrådsberedningar med Branting i förgrunden trängas med varandra. Jag ser honom under de upprörda februaridagarna 1914 i het och hård strid som folkviljans tolk. Och på hösten samma år med sitt försonliga Kisa-telegram dämpande motsättningarna sedan mobiliseringsklockorna ringt. Jag ser honom under de för demokratiseringen avgörande åren 1917 och 1918. I andra kammaren förande revolutionärt tal efter sitt besök i det en kort tid demokratiska Ryssland. På Gustav Adolfs torg, mitt i linjen, för in till anfall mot demonstranter galopperande polistrupp. Åter i riksdagen för att hålla räfst och sedan i det avgörande skedet som en både pådrivande och medlande kraft vid den stora författningsrevisionens genomförande. 1920 hyllas han på Borggården i spetsen för sin första regering. 1924 hälsar han partikongressen med det tal vilket verkade som och också blev ett testamente. Men det skulle fullständigt spränga ramen för ett radiotal om jag försökte teckna minnesbilder från alla dessa tillfällen. Visserligen rikt skiftande, men också på det sättet enahanda att Branting ständigt stod som situationens man. Om man så vill, ett instrument på vilket historien spelade, men också behärskande genom säker blick och känsla för möjligheternas såväl rikhet som gräns. Det starkaste minnet, jag och väl även andra, som haft tillfälle att arbeta under och med Branting, har av honom som ledare och statsman hänför sig till hans klarsynthet och framsynthet. Hans starkt utvecklade känsla för det i varje situation riktiga, säkerheten och fastheten i hans ledning. Tiden ger mig nog rätt, skrev han till mig för 30 år sedan, då han befarade en urartning inom den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Efter många erfarenheter skulle jag kunna sätta dessa Brantings ord såsom en samlingsrubrik över särskilt sådana tillfällen då Branting arbetade i motvind och fick väja undan. Det visade sig nästan alltid att Branting även vid dessa tillfällen sett klarare än andra och att tiden gav honom rätt. Det har ofta talats om Brantings starka intuition. Men den avgörande förklaringen till hans överlägsenhet i bedömandet är att söka i en från början strängt genomtänkt samhällssyn och en aldrig tvekande tillämpning av denna. Kortast och bäst kan jag uttrycka vad jag menar i detta stycke genom att återgiva det svar Branting en gång gav på frågan varför han var socialdemokrat. Det lyder: av övertygelse och rättskänsla. Marxismens utvecklingslära om arbetarklassens tillväxt i betydelse och makt gav klarhet och stadga. Där studentradikalismen stannade vid att negera härskande borgerliga åskådningar övervinner socialismen dem definitivt genom att förklara varför de uppkommit och varför de skola dö. Och liksom mitt förstånd säger mig att vår syn på samhällsutvecklingen pekar rätt, så revolterar min känsla mot den sakernas ordning som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan. Tidigare och klarare än de flesta såg Branting möjligheterna för ett demokratiskt uppbyggande av det nya samhället i takt med utvecklingen själv. Han förstod att den kapitalistiska utvecklingen måste ha sin tid, men att samtidigt mitt under denna utveckling, genom fackföreningsrörelse och kooperation, genom social omsorg och allmän demokratisering, en utjämning var möjlig under gradvis anpassning. Det nya samhällets spiror skjuter fram överallt i det gamla, och det framträder övergångsformer, byggda på att arbetets makt nått fram till att inom vissa områden hålla kapitalets motsatta makt så tämligen i jämvikt, skrev han 1903. Med klar blick för denna process fostrade han arbetarklassen för dess demokratiska insats och vakade över att varje tillfälle nyttjades för att taga ut det möjliga för omdaning och samhälleligt nybygge. Den fasta åskådningen, den principiella klarheten, idétroheten och skarpsinnet parades hos Branting med tapperheten, ridderligheten och anspråkslösheten. En av Brantings skolkamrater, målaren Richard Berg, har berättat hur som i skolålderns stora fejder och snöbollskrig Branting alltid var främst, en tapper och outtröttlig kämpe. Med strålande krigshumör gav han hugg och tog hugg. Men tyckte han sig se någon av de starkare kamraterna misshandla en svagare, vän eller fiende, till snabbt stod han vid den svagare sida, och då kunde leken lätt bli allvar. När det gällde att beskydda någon kunde hans ögon bli milda som ingens av kamraterna, och hans handslag tycktes präglat av en i alla väder givmild fast stundom lite tafatt vänskap. Hur stora växlar än kamraterna drogo på denna frikostighet, aldrig förvandlades hans milda syn på dem. Denna karaktäristik täcker i alla delar mina egna minnen av Hjalmar Branting under samarbetet på ett större stridsfält. Hos honom fanns ingen räddhåga. Han drog sig aldrig undan faran. Han sökte aldrig skjuta någon annan framför sig, utan tog istället huggen även för andra, och han sparade sig aldrig. Han kunde slå hårt, men förde alltid striden ridderligt. Hans kritik kunde vid behov bli skarp personlig, men jag kan icke erinra mig att han någonsin fällde ett ont ord om en människa. Och jag tyckte ofta att han gick för långt i tålmodighet och tolerans. Men han fann sig icke i förolämpningar. Under upprörda tider blev han ofta utsatt, icke blott för offentliga, utan också privata smädelser. Vid ett tillfälle suttade vi några stycken på en restaurang. Ett stycke från oss hade några halvherrar sitt bord, och på halvherrars vis talade det högljutt. Smädelserna haglade över Branting. Denne föreföll oberörd, men då vid utgåendet en av halvherrarna direkt adresserade sig till Branting, reste denne sig och följde efter. När efter en kort stund ett par av oss kom ut i tamburen, låg smedaren nästan formligen på knä och tiggde om tillgift inför hotet om exemplarisk bestraffning från Brantings sida. Oftast gick det icke så långt. Det fanns hos Branting något betvingande som gjorde både ord och hotelser överflödiga. Jag såg själv vid ett tillfälle hur några ynglingar som vid Brantings inträde på en lokal började göra spefulla anmärkningar, kröpo ihop som kuschade bara Branting styrde stegen mot deras bord. Brantings frikostighet och hjälpsamhet tog sig icke blott uttryck i hans beskyddande under strid, utan också i hans villighet att taga på sig arbete och syssla även med det enklaste uppgift. I det avseendet hade det gått för långt, med hänsyn till både belastningen av Branting och till ett rationellt arbete. Det var en tid så i partistyrelsen att det enklaste meddelande utåt icke kunde göras utan att det underställs Branting. Detta berodde inte på någon lust hos honom att kontrollera. Antagligen kan saken förklaras så att innan arbetarrörelsen hade hunnit skola sina krafter kände man sig så osäker att man ständigt förlitade sig till Brantings beredvillighet att hjälpa. Detta i sin ordning ledde till att Branting själv fick vanan att syssla med småting. Fick han tag i korrekturavdragen på tidningen härjade han med både rubriker och text. Hans vantrivsel på finansministerposten 1917 hade säkerligen bland annat sin förklaring i att han icke kunde komma ifrån en för chefen för betungande arbetsmetod. Jag bevarar från 1912 ett lustigt minne av när Branting och jag tillsammans skrev så kallade pillervers. Vi hade använt en del av dagen för en utflykt och skulle dela arbetsbördan vid återkomsten. Till mina uppgifter hörde bland annat att förse vissa småteckningar med rimmad text. Branting ville hjälpa till även med detta. Han skrev och jag skrev. Och till sist lyckades vi förena Brantings krav på exakthet i uttrycken med mina anspråk på rim och med. Antagligen hann Branting därjämte skriva en ledare och några ledarnotiser. Hans arbetsprestation var otrolig. En dag under den ryska revolutionen levererade han icke mindre än 7 artiklar till tidningen. Det fanns knappast någon gräns för hans arbete. Efter en dag fylld av verksamhet utanför tidningen kunde han fram på natten komma upp på redaktionen och producera till dess pressläggningen obevekligt satte stopp. Jag har många gånger förundrat mig över att han stod bi så länge som han gjorde med en arbetsdag som orimligt inkräktade på hans tid för sömn och vila. På senare åren tog denna misshushållning med visserligen stora krafter sig uttryck som förledde en Genève-journalist att skriva om den sovande statsmannen från Norden. Vid sammankomster fick man ofta intrycket att Branting övermannades av trötthet. Vi som dagligen samarbetade med Branting visste att han dock fullkomligt var med i överläggningarna. Vid ett sammanträde med bland annat en del högre militärer, då Branting föreföll att vara mer än vanligt trött, iakttog jag hur det mindre initierade formligen häpnade när Branting plötsligen tog till orda och gav anvisning på utväg ur ett bryderi som man rätt länge hade brottats med vid överläggning. Det fanns hos Branting ingen lust att dominera eller kommendera. Hans personliga anspråkslöshet stod i motsatt förhållande till hans starka ställning och hans makt över människorna. Många har omvittnat hans blygsamhet, som ibland slog över i blyghet inför tacksamhet och hyllning. en finsk socialdemokrat, nuvarande finske ministern i Oslo Vuolijoki, skrev i Brantings stöd: en anspråkslösare, hjärtligare, mera vänsel partikamrat har jag icke mött inom den internationella socialdemokratin. Jag säger icke älskvärdare, ty det ordet är alltför trivialt att tillämpas på honom. Ty älskvärd kan man vara utan att äga denna rena och stora själ som han, hövdingen inom Sveriges, ja hela världens socialdemokrati. Själv var jag med om en episod där just den store mannens blyghet visade sig inför en spontan hyllning. Branting, Gustav Möller och jag kom och gående på Ströget i Köpenhamn. Plötsligt bröt en toftetsklädd man fram ur vimlet och styrde kurs på Branting. Utan några utläggningar räckte han Branting sin hand och sa: tack ska du ha, Hjalmar Branting. Du har gjort mycket för mig. Visserligen har jag inte varit hemma på 10 år, men jag vet vad du gjort för mig. Tack ska du ha, Hjalmar Branting. Och så gick han, medan Branting ännu stod helt försagd och mumlade ett tack. Det var en svensk sjöman, en arbetarpojke från Stockholm, som vid åsynen av Branting måste ge uttryck åt sina känslor för honom. Annars tog sig ofta kärleken till och vördnaden för Hjalmar Branting mera tafatta uttryck. Jag har mer än en gång kommit till Brantings sällskap till Folkets hus och sett hur det lyst ur ögonen på arbetare som vi mött, men hur det samtidigt blivit liksom paralyserade vid blotta åsynen av hövdingen. Om massornas känslor för Hjalmar Branting kan man utan tvekan använda så stora ord som kärlek och dyrkan. När jag tittade igenom gamla brev häromdagen fann jag bland annat ett där en arbetare, oroad av hotelserna mot Branting, påyrkade bildandet av en personlig skyddsvakt och anmälde sig som medlem av en sådan. I ett annat brev gav en partivän uttryck för sin glädje över hyllningarna för Hjalmar Branting på dennes 60-årsdag. Måtte nu bara Branting verkligen också själv känna hur innerligt avhållen han är av oss alla, skrev han, och han tillade: måtte den dag vara mycket avlägsen då den svarta ramen står omkring hans hövdingagestalt i Socialdemokraterna. Den dagen, den landsorgen vill jag icke uppleva, ty då går ett av de käraste i världen bort för mig. Den som varit med vid Brantings möten och sett ögonen stråla mot honom och brösten liksom vidgas hos åhörarna i stolt medvetande om att det var deras man som talade, den vet att de enkla breven tolkade en djup känsla hos mångtusenden. Det var som om en var kände, liksom den enkle mannen på Ströget, att Hjalmar Branting kämpade just för honom eller henne. Att han gjort just henne, hennes eller hans börda lättare. Branting sökte aldrig folkgunst, men han vann hjärtan som ingen annan. När han gick bort bredde sig sorgen över hela vårt land. Från koja till slott, förbi klassstängsel och partigränser. Länge kommer hövdingen att leva i folkets hjärtan, och aldrig bleknar hans bild i minnet hos den som hade förmånen att stå honom nära.